Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven. It's time to get this party blazing. Pappa på den glider.
Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det är måndag igen. Vi flyger över taken.
Ja, det är måndag för oss är det ju söndag. Och det är som så att jag sitter i bilen på Västertorpshallens parkering. Och jag tänker att en grej med att bli äldre är ju att man har så jävla mycket mer kopplingar till alla ställen i typ i Stockholm. Alltså Västertorpshallen för 10 år sedan var ju kanske ett ställe som jag hade vaga uppfattningar om, fast jag bodde alldeles i närheten på Hägersinsåsen. Men
hade
nu
du någon
har mina barn varit på... Ja, jag kanske hade varit här. Jo, det hade jag. Jag hade tränat lite faktiskt på gymmet redan då, okay. På övervåningen. Mm-hmm. Men nu har jag liksom, mina barn har lärt sig simma här. Jag har varit och simmat med dem. Jag har hängt på Södra TK. Mina barn har varit på massa träningar här. Barn har kissat på sig inne i gympasalar. Det har bytts ägare på kaféet. Jag har ätit pommes frites tallrik. Ja, du vet. Mm. Hur mycket som helst. Det här stället har verkligen präglat mitt liv. Och det gör ju att man får enormt starka band till staden som man lever i. Och nu sitter jag så här på parkeringen. Jag brukar när Iris har sin söndagsträning, det är 2 timmar, väldigt generöst. Då brukar jag sticka iväg och springa i Älvsjöskogen en massa varv. Men idag så har jag vila. Så då har jag inget annat att göra än att sitta och podda.
Ja, det är ju tur.
Så det är det vi gör nu.
Eftersom vi behövde podda.
Exakt, ja, det var ju jättebra.
Det är en bra sammanfattning.
Men du låter inte alls som någon crackpappa som jag har uppfattat att du är nu för tiden.
Nej, det var otroligt roligt energifull igår. Alltså för att jag... vi kanske får återkomma till det sen. Men jag sprang ju min första maraton... mitt första maratonlopp igår.
Vilken grej att maraton debutera, va?
Ja, alltså det var en otrolig lyckokänsla. Jag gick ju mål. Alltså jag blev ju... Det är ju lite sådär eftersom jag har omgett mig med folk nu ett tag som liksom springer maror i par 10 minuter. Ingen nämnd, ingen glömd. Mannen Forsberg. Mm. Så är det ju liksom... Det var ju inte som... det var ju typ som att ha sett en heroinmissbrukare missbruka heroin ganska länge runt omkring och sen ta sin första sil och så bara... ja, så var det. Men det blev ändå...
Nej, men det är ju lite orättvist att jag förstört det för det. För ändå så här, nu är ju min familj såklart väldigt placerade. Men när jag sprang min första maraton ändå, den här Stockholm Marathon 2018, då var ju Iris och Rut och Sara där och hejade på flera olika ställen och Sara blev rörd och sådana saker.
Ja, just det. Ja,
det... Men du hade ju ingen support där igår.
Nej, jag hade ingen support alls och jag hade väl inte så mycket support hemifrån heller. Det var det stora skämtet var... För att jag hade gjort bort mig, för jag trodde ju hela tiden att det här loppet skulle vara på söndagen den 7, alltså idag. Så att, och vi hade planerat in lite höstlovsresor. Och sen så dök det upp, Li skulle gå på en konsert på lördagskvällen. Och jag skulle stå och grilla hamburgare för mannen. Jag hade fotbollskupp på eftermiddagen. Och sen så bara helvete det på lördagen. Så att då blev ju liksom allting blev omkullkastat. Och vi var tvungna att åka hem tidigare. Eftersom loppet startade tidigt så skulle vi... Tanken var ju då från början att vi skulle komma hem på lördagen. Vid lunch ungefär. Men det gick ju inte nu eftersom då skulle jag springa. Så att då var ju liksom... Alltså, det var ju ganska dålig stämning från början så att säga med det här loppet. Det var liksom inte så här wow, nu ska han få förverkliga någonting som han har drömt om, utan det var mer typ vad fan, jävla töntgubbe. Och sen så var också ett skämt som blev, för att jag kände mig då tvingad att försöka hitta någon typ av, dels Kajsa måste ju vara någonstans eftersom Li skulle stå och grilla hamburgare.
Kajsa är hunden.
Kajsa är hunden. Och sen så Jojo måste ju också vara någonstans.
Det är sonen, den yngsta.
Ja, jag tror väl ändå att våra lyssnare vet.
Annars så får man fan underkänt som lyssnare.
Ja, ja men och Jojo var ju tvungen att vara någonstans för att visst, han skulle kunna springa runt på IP. Men jag menar, det är ganska många timmar. Vi visste inte vad det skulle vara för väder. Och Li är ju liksom anställd som hamburgergrillare. Så att hon skulle inte kunna liksom... vad ska jag säga, ta hand om honom så att han inte springer in på planen eller liksom, du vet, han sådär. Så att då kände jag mig tvingad att försöka fixa barnvakt, och då blev Li missnöjd med mina sms som jag skickade, för jag är ju sådär, och det vet ju du om, att jag tycker ju hellre om att säga jag blir 20 minuter sen och sen så blir jag bara 10 minuter sen, för att jag vill liksom...
Men här jobbade du med timmar istället för...
Ja, men här, så då sa jag så här, eftersom jag inte visste, och det var det här som blev running gag, att jag inte visste vilket skick jag skulle vara i efteråt, för jag har ju aldrig sprungit ett maratonlopp. Så ville jag ju ta höjd för att jag liksom kanske, inte vet jag, inte kan gå och så här måste ligga och...
Ibland behöver man ju sjukvård och så.
Ja, men typ. Alltså, och då känna så här att jag måste stressa och hämta en son någonstans. Så att då hade jag sagt att så här, ja men kan ju vara hemma hos er från lunch fram till 18-19. Och då tyckte...
Och man kan tänka sig att om du sprang på din tidsambition så skulle du vara färdig med loppet 14.20.
Ja, precis. Jag skulle vara hemma i alla fall senast liksom, 15.30 typ. Om allt liksom går som det skulle. Men då ville jag ge mig själv lite sömsmån. Och det här tyckte Lido var fruktansvärt, både roligt men också alltså att jag håller på och är sådär, tar höjd för saker. Så då blev det ett stort skämt om att jag inte visste vilket skick jag skulle vara i. Och, så att, och det blev mycket liksom med andra så här, ja, vi får väl se vilket skick Nisse är i och så där, efteråt liksom, efter han har gjort det här konstiga grejen som han vill göra.
Okej, så hon var inte tårögd av stolthet så där alls?
Nej, det fanns väl ingenting. Alltså hon har idag, om vi klippte till idag då, så har hon ändå, hon ställde så här, åh hej maramannen, hur känns det igår, hur gick det typ? Ja, men det var ju liksom inte så...
Ja, men det var ju gulligt.
Ja, det var, hon frågade i alla fall, det gjorde hon ju. Men i alla fall, och så då var jag ju ändå i hyfsat skick efter loppet.
Det får man verkligen säga. Alltså jag fick ju lite dåligt samvete. Jag sprang ju samma grej och jag kom ju in rätt långt före dig och höll på att frysa ihjäl. Och då, jag ville ju, alltså det var ju självklart för mig att jag ville vänta på dig och se dig gå i mål och sådär. Men jag ville inte att du skulle ligga ner i gräset typ en timme.
Ja, just det, för du frös.
Så jag höll på att dividera mig själv när jag stod och höll på att dö av köld. Så här, hur ska jag vara liksom en stöttande kompis samtidigt få honom härifrån väldigt snabbt när han kommer? Men det gick ju bra. Ja. Det gick väldigt bra.
Ja. Ja, jag kände ju piskan eftersom jag då hade barn som behövde tas om hand.
Ja.
Ja, men i alla fall. Och så då... När jag kom hem då, så då löser det sig så att Li skulle ju från det här grillen, för att hon skulle ju på den här konserten och förfesta lite med liksom fest eller de här konsertpersonerna som hon skulle gå med. Och då så hämtade hon Jojo på vägen hem. Så han kom då hem vid 4:30 ungefär. Och det var då jag var den här riktiga crackpappan. För då började det liksom... Alltså visst, jag kände mig sliten fysiskt. Alltså det gjorde jag ju. Men framför allt så kände jag att jag var sliten mentalt. Alltså jag var liksom... Jag var inte så här en bra pappa. Alltså jag var väldigt liksom... Ganska snarstucken. Eller inte... Alltså jag var inte jätteirriterad. Eftersom jag var ändå glad och nöjd med min insats. Så jag var ju liksom inte sur. Men jag var ju ändå väldigt sådär... Om han föreslog någonting. Pappa, kan vi... Han ville köra så här... Vi brukar köra Squid Game fast med Nerf. Alltså att man blir skjuten med en nerf när man åker ut. Vilket är ju ganska tråkigt om man är två personer. Ja, av förklarliga skäl. Och jag var ju inte alls sugen på att göra det överhuvudtaget.
Det kan man ju fatta.
Och då är det så här, jag vet inte om du känner igen det från när dina barn var yngre, alltså så här, när man vill att de ska typ bara sitta och stirra in i en skärm som mest, så gör de det som minst. Alltså jag hörde mig själv säga liksom, kan du inte bara sätta dig med telefonen och spela Roblox? Kan du inte liksom, snälla låt mig vara, pappa är trött liksom.
Jag hade ju massa olika lekar för det där, som var, min bästa var ju att de skulle leka att de var läkare och ta hand om mig, att jag var sjuk patient. Men sen också så hade jag en grej att vi lekte att Iris var avlönad barnflicka till Rut.
Smart.
Ja, så jag utvecklade den där sån här knep.
Ja. Men jag till slut så kom en granne över, men det jobbiga var att det är inte en av våra grannar som är sådär, vill sätta sig ner och spela då, utan det är en sån granne som gärna vill leka nerfkrig och springa runt och röja. Så då var det liksom världens jävla liv, och jag satt och jag vet inte vad jag tittade på. Jo, jag tittade på det här Cyklopernas land som jag brukar titta på SVT. Jag kommer få anledning att prata lite mer om SVT om en stund, tror jag. Och det är lite så här svårt, för det är ju ganska så här witty resonemang som man vill hänga med i. Så jag var tvungen att sätta på texten på tvn, för jag hörde ingenting, för de sprang runt och skrek så mycket runt omkring. Det är ju problemet när man bor på en plan, att det liksom är det finns ingenstans
svårt
där de kan
springa runt.
Svårt
att gömma sig från ljud och ja. Så. Nej.
Och sen så har vi ju en sån bra genomgångslägenhet liksom, så att även om jag lägger mig in i sovrummet med datorn så springer de ändå runt, eftersom de håller på och jagar varandra, och då är liksom sovrummet
jävla mardröm.
Ja, det är något av en mardröm är det ju faktiskt. Men sen i alla fall så till slut så kom
jag var med om kort parentes. Jag sprang ju det som mer som ett träningspass, som ett hårt träningspass det här maran, vilket ju jag gjorde att jag kanske inte var lika sliten som du, men ändå så tar det ut sin rätt. Och vi skulle ha massa folk över på fika när jag kom hem. Och innan det, på ängen, när jag gick över Bredängs äng, så träffade jag min systerson Berner som var där och utmanade mig på olika springtävlingar. Ja. Men jag accepterade. Han vann ju alla springtävlingar förstås, ja. Men det var ändå liksom strapatsrikt, kan man säga.
Fy fan. Nej, det hade jag inte klart av. Då hade Werner fått han hade fått nobben på mig. Men i alla fall sen började mannen ringa, och han var helt slut efter träningen. Så först ringde han och bara manisk.
Han var också crack.
Men han först var han manisk och liksom hög och berättade sådär som barn kan göra när de berättar liksom väldigt ingående om olika liksom frisparkssituationer och allting, och man fattar ingenting för att det är på en liksom sprakig telefonlina. Och sen så la han på, sen innan två sekunder senare, och då var han så här: du måste komma hämta mig, så jag är trött, jag håller på att dö av hunger. Och jag var så här: nej, jag orkar inte åka och hämta någon. Men då swishade de pengar så han kunde käka på Burger King på vägen hem, för då tänkte jag, då får han incitament att ta sig till Burger King, och sen så kan han käka, då får han mer energi för att ta sig hem, så att säga.
Har Burger King öppnat den McDonald's?
Nej, där kommer det vara Kentucky Fried Chicken. Burger King har alltid funnits. Nu ska vi se, nu kom det in någon här. Ska vi se vem det är som knackar på.
Det var inte träning. Det var inte träning, det var en cup jag hade, bara som heter. Det är bra, så det är en viktig sak att lägga till. Ja, tack för mig då.
Ja, ja. Det var, hälsa honom att det var jättebra att han sa det. Det höll på att bli helt fel i podden.
Ja, han har gått nu. Men,
man är ju trött efter en cup till exempel. Då är det liksom massa matcher under en hel dag.
Ja. Det här är ju intressant, för det här betyder att de hör precis allt jag säger nu. Jag får hoppas att det... Jag får inte censurera mig själv. Jag får låtsas som ingenting bara. Jo, men i alla fall, och då...
Men du sitter alltså och poddar i den här genomgångslägenheten bland massa människor.
Ja, men vet du, jag orkade inte gå till bilen. Och då alla låg ner och i olika högar och såg helt döda ut. Så jag tänkte så här, jag chansar. Går det åt helvete så blir det kul innehåll och jag får gå till bilen. Men så nu...
Än så länge går det ju bra, får man säga.
Ja, det här blir
kul. Jag tänker mer på ditt äktenskap efter det. Ja. Jag tror inte du kommer stärka dina kort när...
Nej.
när Li hör att du inte bara sprang det här och var borta från familjen utan att du också blev så pass medtagen.
Ja, men i alla fall. Sen, så då kom han hem och det var ganska bra för att han var ju trött. Och han har ju lite inflytande på de här yngre. Så han fick till någon sån här att de spelade Murder Mystery tillsammans i Roblox. Så då blev det ganska lugnt i ett antal timmar när de låg. Och jag fick dem att stänga in sig i sovrummet.
Hur löste du mat och sådär?
Ja, men det har kommit till det också. Mannen hade fått mat. Han fick den här Burger King-grejen. Och sen så Jojo, då hade vi kebabpizzarester från fredagen. Så det värmde jag på det till honom. Men sen så vi typ 7:30, då kom jag på att vi hade den stackars grannen över också. För att Jojo hade ju liksom, han är ju som en katt. Så man ställer fram lite mat så går han och äter lite då och då bara. Och då frågade honom så här, men du har väl inte ätit någon middag, eller hur? Han bara, nej. Jag bara, du måste vara jättehungrig. Han bara, ja. Jag bara, började gråta. Men då hittade jag, Li hade köpt några konstiga pizza donuts på Lidl som fanns i frysen. Så då kunde jag slänga in dem i ugnen. Det var otroligt märklig grej. Har du sett sådana?
Alltså det är tur att du inte är en mamma som blir skammad och sånt där. Det är alltså kebabpizzarester, pizza donuts och Burger King som står på menyn i Edvalls hem.
Ja.
Nej, jag har inte sett sådana.
Nej, ja, det var ja, ja, de var sight for sore eyes. Men i alla fall,
så... men nu tycker ju alla som lyssnar så här, gud vilken duktig pappa som springer maraton och tar hand om barnen.
Ja, fast...
gud, jag vill ha honom. Ja, men... gör mig gravid.
Ja, ja, men jag sprang, ja. Jag tog inte hand om barnen så bra. Men sen i alla fall så det problemet var när de åt då, de här pizza donuts och sånt, då satt de med alla sina högljudda maskiner. För vårat matrum är ju liksom som en pendang till vardagsrummet. Så att det är ju då var det ju helt plötsligt ganska hög ljudnivå. Och jag satt och då försökte jag kolla på Så mycket bättre. Och det är ju svårt att texta Så mycket bättre för att det är ju ändå musik liksom. Man vill ändå höra musiken. Så det blev det liksom som en tävling mellan mig och barn att jag höjde volymer på tvn och de höjde volymer sina volymer. Tills jag sa, skrek nu får ni hålla käften och gå in i sovrummet igen. Har ni ätit färdigt någon jävla gång? Så då fick jag ett litet utbrott. Och sen så ja, då låg de där inne en stund till. Men sen började de hovra runt. Och Jojo började gråta och vara så missnöjd med olika saker. Han helt plötsligt bara missnöjd för att han tyckte att det inte gick att spela på hans mobil. Då hade han alltså spelat på den i 3 timmar. Men då helt plötsligt så blev han störd av någon spricka som var i den. Fast, ja.
Mm-hmm.
Och då kände jag så här, nu börjar han bli trött. Och då var vi klockan kanske 9:30. Så att då skickade hem grannen. Och sen så kom jag på att jag måste gå ut med Kajsa också. Det är fortfarande hunden. Så då
det är inte skönt.
Nej.
Trappor och sådär.
Stapplade runt med henne. Sen när jag kom hem, då så var det ganska tyst och lugnt. Men jag bara, men fan, här står ju grannens skor kvar. Så gick jag in i Jojos rum. Och där låg mannen på sängen. Och sen så bara... så hörde jag helt plötsligt att han började fnissa grannen för han gömde sig bakom dörren. Han bara, hur kunde du veta att jag var här? Jag bara, ja, dina skor står i hallen. ja, så till slut fick jag iväg honom. Och sen så fick jag faktiskt i säng alla tillsammans i...
Men vänta, hur gammal är den här grannen? Alltså hur fick grannen stanna till jättesent för sina föräldrar?
Alltså han är väl mellan man och Jojo. Vad kan han gå i? 3:an då? 2:an, 3:an, 3:an.
Ja.
Ja. Han bor ju precis på gården här. Så det är ju liksom, och vi har ju ganska bra kontakt med mamman. Så hon visste ju, det var ju inga konstigheter. Det är sådär att han också ibland somnar, sover kvar och sånt. Men det känner jag inte för den här gången, det orkar
nej,
inte.
Du är rädd för det?
Nej, för att jag ville bara att alla, jag ville lägga mig med båda barnen i sängen. Alltså stora sängen. Så att vi liksom, för då kan man bara somna tillsammans. Så behöver man inte hålla på med en läggningsprocedur liksom. Men då, precis när jag skulle släcka i lägenheten, alla liksom hade borstat händerna och så här, då ser jag Lis nyckelknippa ligga på skänken i vardagsrummet. Vilket betyder att hon inte har några nycklar. Vilket betyder att hon inte kan komma in i porten. Och så svarar inte hon när jag ringer. Och så var jag tvungen, för jag vill inte heller bli väckt när hon kommer hem sen mitt i natten av att hon inte kommer in genom porten. Men då lyckades jag få tag på den här kompisen som hon är på konsert med. Och vi löser det här med att jag låter dörren stå olåst. Och sen så hon lovar att låsa upp porten. För hon bor granne så att hon har också nyckel till vår port. Ja, så sen då var liksom det allt uppstyrt. Och jag kunde somna och vaknade i morse. Och här är vi nu!
Ja, fan vad strapatsrikt. Det är ingenting man drömmer om.
Nej, men man vill ju egentligen, alltså jag tänker att ditt fika, det är ju vidrigt också. Men det som jag kände igår, som jag behövde...
Nej, det var inte vidrigt, men det hade kanske varit vidrigt om jag hade varit tröttare.
Nej, men och också om du hade varit ensam. Alltså här var det ändå jag, det är ju skillnad, alltså hade Liv varit hemma, då hade hon ju liksom kunnat vara den som stod för... Liksom, jag hade kunnat göra vissa enkla uppgifter, lösa saker.
Ja.
Men jag hade ju, men det hade varit någon annan som hade helhetsansvaret, så att säga. Hemmets projektledare.
Du måste berätta lite grann om två saker också för mig. Dels då hur den här maratondebuten gick, för att jag antar att Li inte riktigt har ställt frågan ordentligt.
Nej.
Och velat lyssna på hela svaret.
Sen så måste
du också, du sa igår också, det har vi inte pratat om nu, men du sa så här att du fick någon komplimang för din överkropp och att du ville berätta om det i podden.
Ja, det här måste vi prata om, för du tror ju alltid att du är äcklig när du är ute och springer med bara överkropp, att du är så här, gud, du skäms och så vidare. Alltså det är din själv.
Nej, jag skäms. Nej, helt fel. Jag skäms inte. Jag känner mig bara nej, jag skäms.
Är nödvändigt ont.
Inte.
Alltså det är mer att du gör det, men...
Ja, precis. Alltså det är inte som att jag tänker, alltså det är mer så här, ja, jag gör det här, men inte, alltså jag tänker att det är, om det har någon effekt på omgivningen, så är det att jag är frånstötande.
Just det.
Ja, men jag skäms inte, det är inte.
Medan jag då ser mig själv som en gåva, förutom då om man ser mig bakifrån.
Ja, just det.
Då är jag liksom en vidrig person. Men det som hände var att jag sprang förra helgen runt Flaten, en sjö här i närheten. Och då bytte jag om på parkeringen, satte på mig en torr tröja. Och då när jag tog av mig tröjan, så kom det en kvinna i 55-60-årsåldern som liksom bara, oj, oj, oj. Jag bara, åh, förlåt, jag var tvungen att byta om. Nej, du behöver verkligen inte be om ursäkt.
Har du äntligen hittat din målgrupp? Ja. Du pratade om småbarnsmamma förut. Men
det kanske är, det är de där som kanske är. Alltså de som minns sina män när de var på väg in i den yngre medelåldern. Ja. Och hur de fortfarande då var fit. Men nu är de liksom, har de förfallit.
Och att de kanske känner, varför passar det inte på att njuta liksom då?
Just det.
Jag fattar inte hur bra jag hade det.
Så det var ju otroligt, så fick jag ju vatten på min kvarn. Att jag liksom det är lite kallt nu att springa med bara kroppar. Så får man väl göra det där, att man byter om.
Det fanns ju den här latinamerikanska mannen med ljuslila badbyxor i Stockholm på hela 90-talet som han hade långt hår och långt skägg. Man tänkte ju att han var någon av samhällets utstötta som även på vintrar gick omkring i bara badbyxor. Men sen och vi åkte ofta förbi honom med 47-ans buss och alla barn började liksom banka på rutan och vinka till honom sådär, har vinkat tillbaka. Det var ett stående inslag för oss stadsungar att se den här mannen. Och sen, men sen så, och jag tänkte då att han var någon slags uteliggare eller så, men han var med i René i talkshowen, hennes första talkshowprogram. Mm. Och då var han, alltså det var några män som gillar att vara nakna, lavklädda. Rebell-Robban var med och satt naken i studion och hade bara en gitarr för könet. Och sen så var det den här latinamerikanen och någon ytterligare. Och den latinamerikanska mannen berättade att han hade bott någonstans i Latinamerika, tyckte att det varit väldigt varmt och sen bara velat flytta till något ställe där det var kallare. Och nu njöt han av Sverige, men han tyckte liksom att han ville ha det ännu lite kallare än vad Sverige kunde erbjuda. Så därför han alltid hade sina badbyxor på sig året runt. Och han hade liksom ett helt vanligt kontorsjobb.
Men han måste ju ha haft någon typ av störning på nervsystemet.
Ja, verkligen. Nu hade han ju varit superpopulär med hela Wim Hof-grejen och så.
Ja, just det. Men nästan fusk ju. Eller det kanske inte är fusk om man har de rätta fysiska förutsättningarna.
Men alla blev ju skitglada av honom. Jag vet inte om folk just tänkte att han var sexig och sådär.
Han var ju inte en Nisse Edvall direkt.
Men han körde ju det här långt skägg och långt hårgrejen som du.
Ja, just det.
Och hade väl lite samma färger och så.
Mm, just det.
Ja, men berätta nu om din maratondebut då.
Ja, men det blir lite...
Vi bara får höra efterspelet.
Ja, men det känns lite som att berätta i pappapodden blir lite som att berätta för Li. Att det är så här, att om vi säger att pappapodden skulle vara typ en kompis som skulle lite pliktfullt fråga så här, hur var din maratondebut? För att jag tror ju inte att... Alltså jag tror att de lyssnare som är jätteintresserade av att höra någonting om min maratondebut har nog fått sitt lystmäte nu i efterspelet. Men det man kan säga är att det var... Nej, men det var otroligt häftigt. Det är kul att göra någonting som pågår så länge. Och sen så är det ju jävligt häftigt att känna så här, fan.
Hur länge pågick det? Hur länge var du på fötterna och sprang omkring?
4 timmar och 16 minuter. Minus då.
Det är ju väldigt lång löptur får man säga.
Minus 4 minuter ungefär när jag var tvungen att besöka en skogsdunge. Och huka mig ner.
Gör ifrån dig, som man säger om hundar.
Huka mig ner och släppa ut olika saker. ur min kropp. Det.
Fräscht, mysigt.
Ja, det var jävligt fräscht. Men annars så... Det är svårt att göra det här liksom, på något jätteintressant sätt. Alltså det som var häftigt var att jag kände ändå det här lyckoruset när jag gick i mål, trots att jag liksom är så omgiven av människor som gör det här i parti och minut. Jag menar, dagen innan så hade ju våran trogna pappa på den lyssnare Adam Stenman sprungit 100 kilometer upp och ner nere på Bjärhalvön, är det va? Är det någonstans?
Ja, precis. Ja, exakt.
I Skåne där. Och
Mölle.
Ja, och då är det ju... Alltså, man ska ju inte jämföra sig själv med andra, för det gör man ju inte. Alltså, jag kan ju på riktigt känna mig stolt över min prestation, men det, liksom, när man omger sig med människor där det här är liksom någonting som man gör, så blir det inte lika häftigt. Och sen så när man omger sig med människor som tycker att det, vadå, kan du springa en mil? Alltså, då är det liksom, det blir också fel, för att då blir det blir ju... Jag tror att det var jäkligt bra. Jag sprang med en kille fram till ungefär 30 kilometer. Så vi pratade lite med varandra ibland och så här. Och han kände som att han det var hans femte mara. Och han hade väl liksom aldrig sprungit på snabbare än 4:15 kanske eller någonting. Han hade väl sprungit några Stockholmmaraton. Och han skulle ändå till Paris och springa maratonlopp i vår och sådär. Och där kände jag ju att jag var ju liksom mycket starkare än han. För att jag drog ifrån honom på sista varvet. Det kändes ju ändå som att det var... Det kändes lite kul att det var liksom någon som ändå såg vältränad ut. För att de andra som var i den här 4:20-gruppen, det var en sån här farthållare då som skulle hålla 4:20. Det var ju liksom två satta män några år äldre än jag. Och sen så var det liksom ja. En gångare som gick. Alltså en sån här, du vet, snabbgångare. Så att det var, man kände inte när man var i det gänget att man är så här, wow, här är gräddan. Här är liksom eliternas elit. Jag känner mig inte som liksom någon sån elitsoldat som är liksom där de få procenten i samhället som klarar.
Ja, men det där är ju jobbigt. Alltså, min snabbaste mara som jag sprang för 2 år sedan på 3:08. Ja. Man tittar på bilderna därifrån. Jag kände ju att jag sprang skitsnabbt. Det är snittfart under 4:30 och sådär. Mm. Men när jag tittar på bilderna så ser jag att jag var hela tiden omgiven av korpulenta spanjorer liksom.
Ja.
Med liksom en rejäl kagg att släpa på som också klarade att springa omkring i 4:25 fart i över 4 mil. Så att,
det är ju men allt det där är ju liksom, man sätter ju fram ribban på något vis att det blir svårt liksom. Jag kände ju att det var mitt rätta element när jag blev omsprungen av dem som sprang, för det var ju samtidigt gick det ett millopp, så att vi startade då en halvtimme innan de som skulle springa 10 kilometer, och när de snabbaste kom där, då kände jag mig som, det här är väl mitt gäng liksom, så här det var min liksom självbild.
Kristoffer Lås och Kalle Berglund
som liksom kommer med höga kliv och det ser otroligt bra ut. Det är lite grann så jag känner mig när jag springer, och jag blir alltid lika förvånad när jag springer förbi någon port och man ser sig själv i liksom reflektera sig i glaset, att man bara, men vad fan är det här för någonting? Så var det, men till syvende och sist så var det en otroligt härlig upplevelse, och det känns riktigt skönt att ha blivit av, alltså dragit av det här plåstret, för att jag gjorde ju en ordentlig satsning där förra hösten som sen liksom inte blev.
Och nu har du inte gjort en ordentlig
satsning.
Då var du ju väldigt, väldigt, om du hade sprungit då så trodde ju vi att du hade sprungit på alla fall 3:45, som är en halvtimme snabbare nu.
Ja, och då hade jag ju verkligen pressat mig själv. Jag menar, jag vet inte, om jag hade pressat mig själv idag så kanske hade kunnat ta några minuter till, men jag hade ju inte kunnat springa på 3:45. Det hade jag inte. Frågan är om jag hade klarat det förra året. Alltså, det hade ju varit otroligt intressant att se hur jag hade reagerat när jag kom upp på liksom 30-35
kilometer. Nej, det vet man ju förstås inte. Det är ju en speciell distans. Man behöver ju rätt många mil i benen för att få ut sin potential liksom.
Ja. Men jag gillar distansen. Jag tycker nog att det här var en trevligare upplevelse än när jag har sprungit, gjort såna här milsatsningar och sånt. Alltså, eller när jag sprungit så här 5 kilometer. Så jag trivs mer med det här. Att nöta på länge. Det är mer min grej, tror jag.
Ja. Ja, men fan vad kul. Det var en trevlig lopprapport, tyckte jag.
Ja, jag hoppas att någon håller med mig om det också, att ni inte stängde av eller vad det heter. Fast det är ju som vi sagt förut, det är ju våran podd. Vi får ju säga, vi får prata om vad vi
gör. Men jag tänkte faktiskt att jag kan nästan tisa om det, för jag tänkte att du ska få berätta lite om det här i Springsnyggt på onsdag. För att vi ska ha Sara Lahti med, som ju är stört bra löpare på korta distanser, som ska göra sin maratondebut i Valencia. Det kommer vara första gången tema, och då ska du få berätta din första gången story.
Ja, men det blir ju skitkul. Alltså det ser jag fram emot. Ni som nu lyssnade på det här och som vill ha en ordentlig race report får lyssna på Springsnyggt då på onsdag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi går vidare så vill jag bara, för jag lovade, eller jag vet inte hur mycket av det som kom med i den slutgiltiga podden, för det var du som klippte, men vi pratade lite grann om Bolibompa förra veckan och jag hade något förvirrat.
Då, jag tar ju alltid bort allting som du säger, det är bara,
ja,
när jag har klippvecka så är det bara min röst man hör.
Jag fattar. Men
nej, jag skojar, det var med.
Ja, för att, och jag hade ju inte kollat upp då vad det var som hände, men nu har jag i alla fall kollat upp vad som har hänt med Bolibompa. Och det som är roligt är hur bortkopplad man är från den här världen. Alltså jag hittade en artikel från 8 oktober 2019. Där de alltså lägger ner.
Då var Joel 4 år bara.
Ja, då la de ner morgonshowen.
Vad fan?
Alltså på SVT Barn. Ja, det är alltså det är grunden.
Vad gör de istället för morgonen då?
Nej, så här är det. Så här står det då. Nedläggningen kommer av att SVT väljer att lägga mer resurser online där barnen ofta söker upp de enskilda klippen och filmerna istället för att titta på hela timmarna av program med programledare. Morgonshowen är i grunden ett ramprogram, ett sätt att fylla ut stolarna mellan de korta filmerna och programmen och skapa heltimmar. Nu har vi bestämt att vi ska satsa mer på drama men också på dokumentär och nyheter, så vi måste omprioritera. Därför har vi valt att inte fortsätta med ramprogrammet, men filmerna som barnen älskar kommer vi fortsätta med. Grejen är det här.
Det är väldigt rimligt förklarat, men man saknar ju tandborste, ja. Alltså det var ju ramprogrammens ramprogram.
Ja, och det var också någonting med
det till och med så bra så att man vill ju bara ha ramen ibland, att såhär, fuck, nu kom det liksom for it shown. Jag vill se mer programledaren.
Det håller jag verkligen med om. Och jag har ju liksom flera gånger i veckan satt på Barnkanalen för att jag tycker att, för när Jojo sitter med mobilen på morgonen, då är det alltså det är ju väldigt mycket liksom YouTube eller att han sitter och liksom TikTokar. Det var ju en jävligt rolig grej när vi åkte bil nu senast. Det här, jag vet inte om det har hänt någonsin, för att då gav helt plötsligt Jojo sin mobil till mig. Vi skulle åka i 3 timmar och bara, jag har bläddrat färdigt på TikTok. Han har liksom lyckats, han har liksom scrollat slut på skiten. fanns inget kvar i hans flöde. Det kan ju aldrig ha hänt förut. Och då känner jag ibland att det kan vara kul att titta på det, alltså det här som är ändå då, att någon har valt ut någonting. Alltså att titta på, så att det inte alltid är att man måste välja. För jag kan tycka att det är ganska jobbigt på morgonen när man ska hålla på och fixa med frukost och allting, att man måste hålla på och liksom sätta på olika klipp överallt. Att man ska liksom och nu har ju vi en sån röststyrd tv, men det är ändå så att när Jojo pratar med den så är den liksom inte riktigt programmerad för liksom barn uttal på S och lite så här, när det kan vara lite så här att det är lite, blir lite fel, så att det är svårt för honom att använda den där, och skriva kan han ju inte ännu. Så att då kan jag tycka, då har jag liksom saknat här att bara sätta på Barnkanalen på morgonen, så att det är lite en framåtrörelse också i så där. Men uppenbarligen så är jag i minoritet här.
Det är tråkigt. Ja, men det var ju tråkigt. Jag tycker att det var väl ganska imponerande ändå att de slaktar en sån liksom helig ko på framsynthetens altare.
Ja.
Men tråkigt förstås. Men jag har väl inte saknat jättemycket.
Men våra barn är ju sådär att de älskar ju sommarlov fortfarande. Alltså Manne kan ju, han går ju verkligen i barndom när det är sommarlov. Att han liksom vill att det ska stå på i bakgrunden. Lite som Kalanka på julafton. Att nu är det såhär sommarlovsmorgon. Mm. Då ska sommarlov vara på liksom. Och så finns det alltid någon
scen. Har du något ramprogram på kvällen då?
Vad sa du?
Nej. Har du något ramprogram på kvällen? Nej. Inte det heller. Aldrig ramprogram. Trist. Många som blir arbetslösa också, såna unga typ människor med skådespelarutbildning och sånt.
Barnen kommer att ha spännande saker att se och jag har flera roliga projekt på gång, både shower och lite tv, en blandad kompott och en del hemligt, säger Tobbe Blom.
Mm, ja, you're right. Ja. Han stämplar. Ja, fan vad tråkigt. Du, en annan sak som har engagerat väldigt mycket på sistone.
Mm.
Det är, eller kanske inte engagerat så mycket alls, det är ju BB-krisen.
Ja, just det.
Det är ju, alltså det här var för roligt, en som jag sprang med igår. Hon är förlossningsläkare på SÖS, så vi pratade då om BB-krisen som hon sa är en verklig kris, fast den har ju pågått, alltså jag vet inte, minns du, var du med det här födslovrålet?
Yep.
Jag minns, jag och min familj var och demonstrerade på Mariatorget för typ 4,5 år sedan. Mm. Då det var kris i förlossningsvården. Egentligen så är det bara så att den här krisen har pågått och pågått och pågått. Dock så är det ju ingen, alltså det har ju inte varit egentligen en vårdkris. Alltså vården har ju inte blivit sämre på SÖS, utan den har snarare blivit lite bättre.
Ja.
På bekostnad av personalen som har fått springa liksom ännu fortare och jobba ännu hårdare för att de har varit underbemannade.
Men det är väl det som är skillnaden med den här krisen. Alltså födslovåret var väl det. Men jag kommer ihåg när vi, du och jag, när våra barn skulle födas. Då var det ju mycket att det var att vi kan inte ge den vård som vi skulle vilja. Alltså att det är sämre. Jag kommer ihåg att diskussionen var så. Nu är det ju så här att vården är helt okej, men att alltså personalen går fullständigt på knäna liksom.
Ja, men sen är det väl så också, alltså att den har inte blivit sämre, men det är ständiga problem med fullbeläggningar och kvinnor som får skickas jättelångt och inte, det finns ingen plats och sådana där saker.
Och det var det ju när vi var också.
Men det är liksom inte fler skador på kvinnor eller dödsfall eller sådär. Men alltså många barnmorskor får jobba dubbla pass och det tar ut sin rätt, och det här kulminerade väl nu i att det är jättemånga chefer och barnmorskor som har sagt upp sig.
Just det.
Sara pratade om det. Sara och jag var på, det var ju otroligt, vi var på Länsö själva, bara Sara och jag i måndags. Mm-hmm. Eller det var både bra och dåligt. Det som var dåligt var att barnen inte ville följa med. När vi köpte det stället förra sommar så tänkte vi att det är bäst att passa på nu, för snart kommer barnen inte vilja följa med längre.
Mm.
Och nu är de ändå små och tycker det är kul. Det som var positivt var att vi ändå kunde åka till ett ställe jävligt långt bort och bara lämna barnen utan att fixa någon barnvakt eller så.
Just det.
Utan att de bara var hemma och rådde om sig själva. Men när vi promenerade där på Länsö så pratade Sara om att det är så knäppt att män inte engagerar sig i den här BB-krisen alls. Och jag blev ju direkt så där, du vet, lite defensiv. Typ att jag typ muttrade lite och såg lite sur ut och kände mig angripen.
Ja, just det. Med första impulsen.
Som man gör. Ja,
vad muttrade
och
du då? Muttrade du bara?
Jag sa att, nej, men jag sa också, vadå inte engagerad sig? Jag gick ju för fan på en demonstration.
Mm.
Hon sa, men det var för 4,5 år sedan. Mm. Och sen dess har jag ju liksom inte sagt någonting om någon BB-kris. Eller skrivit någonting om någon BB-kris. Och anledningen till att jag inte har gjort det, jag har ju noterat det här. Och det är inte som att jag, för att jag är man, tycker så här, gud vad bra att barnmorska går på knäna. Gud vad bra att de slits ut fullständigt. Och gud vad bra att ett rikt land har svårt att ge vettig förlossningsvård till alla som behöver.
Just det.
Så tänker jag inte.
Nej.
Men däremot så har det inte, alltså Sara har ju rätt att det inte riktigt har gripit tag i mig på samma sätt som det har gripit tag i henne och i väldigt många kvinnor. Och när jag tittar så här på sociala medier så ser jag alltså att det är ju ett, alltså typ alla kvinnor som jag följer engagerar sig i det här, men ingen man.
En? Och jag, alltså, det måste ju finnas en som engagerar sig i det här.
Du tänker på Peter Rung?
Ja.
Ja.
Jag vet inte, jag har inte kollat, men jag bara gissar att han är med i matchen.
Det har han säkert gjort.
Mm.
Men annars så engagerar sig män inte i det här. Och jag kan ju verkligen inte så här, säga att män, alltså att män borde engagera sig mer så där, eftersom vi borde börja med mig själv. Och jag själv borde engagera mig mer. För det som är så jävla märkligt tycker jag, det är att, alltså man kan ju förstå, vissa saker kan ju liksom ha en för hög abstraktionsnivå för mig liksom. Till exempel så jag minns när vi väntade Iris, då första liksom veckorna i graviditeten, då ville jag att det skulle bli mer verkligt. Så jag läste typ allt jag kunde hitta om förlossningar och graviditet och första tiden med barn och sånt där. Men sen så var det som att det var för hög abstraktionsnivå för mig. Så att sen efter den så grundläggande grejen så läste jag typ bara så här, den veckan vi var just då, vecka 14, vecka 27 känns helt sjukt. Det kan liksom inte ens engagera mig.
Nej,
för det är bortom min fattningsförmåga. Det tänka som på universums oändlighet eller ändlighet. Men det som i det här fallet så borde det ju vara, det borde ju ändå, det är ju jävligt konkret med förlossningsvård. Och det är ju väldigt mycket någonting som angår oss alla, för att det är ju på förlossningsbritsen som våra barn föds.
Ja.
Och det är ju på förlossning, alltså även om vi skiter då i kvinnors och vård av kvinnor, så är det ju våra barn och vi själva som föds på de där britsarna.
Just det.
Det är ju inte någon annans vård.
Nej.
Nu är du väldigt tyst.
Nej, men jag var så väldigt tyst. Jag har aldrig hört dig så tyst.
Nej. Hur kommer det sig att du inte engagerar dig i det här?
Men jag vet inte, hur ska man engagera sig? Ska jag lägga upp någonting på Instagram?
Nej, men varför väcker inte en helig vrede i dig, menar jag?
Men vad väcker en helig vrede i mig? Ingenting, tror jag. Alltså, vad blir jag förbannad på? Jag blir ju inte så arg på saker. Alltså jag
men du blev arg när vi pratade om det innan, så blev du arg på att det finns en förväntan på att du ska engagera dig.
Ja, alltså, ja, men det blir jag inte heller så jättearg på. Jag vet, man får ju någon DM som är så här, det här borde du lägga upp någonting om. Men det får ju om massa olika saker. Alltså jag kanske börjar bli gammal och trött och cynisk och så vidare. Och jag tycker att såklart, alltså så här, när vi pratar om det nu, det är inte som att jag känner så här, nej, fy fan alltså, kan de sluta tjata om den här jävla förlossningsvården? Men jag blir mer trött på, så ser man Ebba Busch skylla på sossarna, och så ser man någon sosse skylla på Moderaterna, och så känner man bara så här, man blir bara trött. Jag blir bara trött, och så känner jag liksom att jag får bara liksom som ett trött filt över mig. Men om... Det är inte som att det kostar mycket för mig och för mina att lägga upp en bild. Jag såg att Peter Ung hade lagt upp där man skriver att så här, det här måste ju folk får skärpa sig. Om det är bra, så är det klart att jag kan göra det, för det här är ju ingenting som är kontroversiellt för mig, som är liksom min morse är för fan gynekolog. Jag har ju ganska stor inblick i hela den här businessen. The dirty business.
Ja, men du sa innan det här med så här, vad ska man engagera sig i? Ska man engagera sig i Black Lives Matter? Ska man engagera sig i det här?
Klimatet.
Miljön, ja. Men det som jag tycker är slående med det här, och jag säger inte att någon liksom lyssnare måste lägga upp en bild på Instagram. Jag vet inte om det, hur mycket det är värt, om man gör någonting pliktskyldigt eller om man gör någonting för att få likes. Utan det som jag tycker bara är märkligt, och alltså det... I högsta grad pratar jag om mig själv, som var så defensiv när Sara tog upp det med mig, trots att det har väckt så lite engagemang i mig, så att hon verkligen liksom hade rätt att träffa den punkt. Det som är märkligt är att det här är någonting som mycket mer konkret än andra saker som det är svårt att liksom engagera sig i. Alltså klimatet, otroligt viktigt, ödesfråga, men det är väldigt, alltså det känns ju ganska långt bort på något vis. Det är svårt att konkretisera det hotet. Black Lives Matter, otroligt stor grej, men vi som icke-rasifierade har liksom inte upplevt det. Och det är klart att det är otroligt viktigt och bra om man kan känna det engagemanget, men det är kanske svårare. Men just med förlossningsvården, där vi själva liksom kommer från förlossningsbritsar och vi har barn, och vi dessutom gör liksom en pappapodd. Vi gör ju ändå inte klimatpodden här.
Nej, den gör ju du i ett annat sammanhang.
Ja, precis. Mm.
Hur fan kan du göra en klimatpodd när vi har en förlossningskris?
Ja, mycket poddar nu. Jag har inte ens puffat för den
förlossningskrispodden.
Det blir för mycket. Precis. Men förstår du vad jag menar? Alltså att,
jo, jag förstår vad du menar.
Har du någon teori kring varför det väcker så jävla lite engagemang?
Alltså just hos män?
Ja.
Ja, men det är ju för att,
alltså, varför är det här enorma könsgapet ändå?
Men alltså det är ju för att vi har ett liksom, att det här är ett kvinno jag tror att, alltså, om du frågar typ Nisse i Hökarängen då, alltså inte mig då utan någon annan allmän,
men det är ju typ du.
Det är typ jag. Men alltså någon vanlig person, så tror inte jag att de liksom tänker så mycket på de här grejerna, för att det här är ju kvinnokodat. Och så här, man är man, man har fullt upp med annat liksom. Det, så tror jag, så enkelt tror jag att det är, att det är liksom en strukturell grej.
Men är det det vi borde göra då, att, alltså, ja, då, och då är ju det sjukt att män inte ska kunna engagera sig såklart i det som är kvinnokodat. Men man kanske borde bara rycka bort den här kvinnokodningen från förlossningsvården, eftersom det inte är någon kvinnogrej.
Ja, men det, så borde man väl göra med många grejer. Alltså liksom att det är, alltså hela vårdsektorn,
det är ju verkligen inte en kvinnogrej.
Nej, men hela vårdsektorn är ju, och speciellt här i det här fallet, så är det ju ganska mycket vet du, barnmorskor. Och jag menar, det är ju ja, när jag har fött mina barn under de två förlossningarna, så har jag träffat en manlig barnmorska och ganska många kvinnliga barnmorskor, om man säger så. Så att det är ju liksom, det är ju ett väldigt kvinnokodat yrke. Men samtidigt så, det blir ju en konstig diskussion det här, för det handlar ju inte om huruvida du och jag är liksom för eller emot förlossningskrisen, utan det handlar ju mer, det blir mer ett abstrakt resonemang om varför man inte engagerar sig så mycket i olika saker. Och för min del så är det så här att jag, alltså det är ju skjutningar också här i Farsta, så är det liksom, nu är det ungefär en skjutning i veckan för att det är liksom två rivaliserande gäng som,
men det engagerar väl dig?
Nej, det gör det ju inte heller. Alltså, vad ska jag göra mer än att jag typ pratar med Manne och så här, ser till att han inte typ går själv och blir skjuten. Alltså, jag kan ju inte, jag liksom, jag vet, det är svårt tycker jag med vad man ska göra. Jag var med på någon ljusmanifestation här i Farsta.
Det var jättefint. Och jag pratar inte om att heller om att man måste göra något särskilt, utan jag pratar om den här situationen, att jag och Sara går på en vacker äng på Länsö och hon är jätteupprörd över förlossningskrisen. Och när hon tar upp med mig att män inte engagerar sig, så blir jag liksom defensiv och lite sur och håller inte med, fast jag har liksom 5% av hennes engagemang.
Jag menar, att du blir defensiv och sur, det är ju för att man känner sig träffad. Alltså, det är ju liksom så att man får lite dåligt samvete. Men då är det återigen så här, okej, men vad är lösningen då? Jo, men det är väl att man engagerar sig då, och att man gör någonting för att engagera sig i det här. Men jag tycker också att frågan blir ju väldigt komplex när man sen börjar tänka på vad det är som leder fram till det här med det här, vad heter det här jävla Nya Karolinska, det här management, alltså hela det här nya konceptet vård med, och sen så har vi alla de här vårdvalen, och sen så har vi liksom, det blir en vänster-höger-fråga, det blir skattefråga, det blir, alltså det blir väldigt liksom, det finns ju ingen enkel lösning på det här heller, och beroende på vad man står politiskt och så vidare, mer än att man kan säga så här, det är för jävligt med förlossningskrisen.
Yeah. Nej, men jag tror att, nej, och så är det verkligen, att det är ju inte alls en opolitisk fråga, men jag tror att alltså problemet är att vi har ett för binärt samhälle där kvinnor och män ses som liksom, eller är någon slags olika varelser. Och för, ofta så är det för kvinnor som att att män också finns i världen och är viktiga, men ibland så är det för män som att män är människor och att kvinnor är kvinnor som representerar särintressen.
Just det. Lite som i smurfarna, att det finns massa olika smurfar och så finns det tjejsmurfen.
Ja, exakt så. Och det tror jag är alltså jag tror att det är ett jätteproblem. Jag tror det är därför som man forskar så mycket mindre på sjukdomar som bara kvinnor har. Och jag tror det är därför som barnlitteratur oftare har pojkhjältar än flickhjältar och sånt där. För att flickor kan läsa om både pojk- och flickhjältar, men pojkar hellre läser då om pojkhjältar. Och det, jag tror det är det problemet kanske som vi kan angripa det, som pappapoddare.
Exakt, och det kan vi också angripa som varande föräldrar. För där känner jag ju ändå, alltså en stor skillnad med mina söner jämfört med när jag var barn, att det är att de ser, nu är ju liksom Manne är ju väldigt fotbollsintresserad, och han ser ju liksom ingen skillnad på damfotbollen och herrfotbollen på det sättet som jag gjorde i alla fall. Det är klart att det är lite skillnad. Nej. Men jag menar just att det är, och att han har en kvinnlig liksom tränare som har spelat i landslaget, som är en förebild. Alltså det är liksom, att det liksom inte bara blir så här, att det är en tjej, det är en tjejtränare eller det är en tjej, utan det är liksom de är duktiga i sin egen rätt så att säga. Och det tror jag väl, där är ju någonting som du och jag kan göra för att det inte ska bli särintressen, de här sakerna, utan att man försöker liksom få barnen att se till helheten mer än att se till det liksom enskilda könet så att säga. Och där är jag ju, men där känner jag mig ändå rätt. Där känner jag mig ändå rätt.
Ja, men där har vi, där är vår kamp.
Ja, det är väl vår kamp.
Och när vi liksom ror den i land, då kommer vi känna en helig vrede i alla fall över den här BB-krisen, så kanske inte behöver leda till att vi lägger upp en pliktskyldig bild på Instagram, men som kommer leda till att vi ändå gör allt vad vi kan för att det ska bli bättre.
Ja, ja, så är det ju. Får jag avsluta med ett tips? Jag pratade lite om, jag var lite sur där på SVT där med den här Bolibompa. Men jag tycker ju att, för det finns ju vissa kronikörer som tycker att SVT, eller vissa tycker som tycker att SVT inte ska syssla med så här knasunderhållning. Alltså att hålla på. Det ska vara mer
du
som...
Du älskar knasunderhållning.
Ja, men det ska vara mer
Royal,
access.
Bäst i test.
Ja, precis. Det ska vara mer som access-tv tycker de. Men jag tycker att det finns alltså en tydlig skillnad här nu mellan... Det känns som att SVT har börjat muta in ett hörn där liksom mot de kommersiella i form av det här lite knas underhållning som ju är en form av underhållning som jag älskar och som liksom Ingvar Oldsberg hade det här oss skojar emellan när det liksom är folk som bara ska tramsa och åka rutschkanor i slime. Nej, men du vet så här, när det liksom är
gäster med gester.
Ja, men ja, kanske gäster med gester, men nu har de ju ett, nu går ju inte Bäst i test då, men nu går ju ett annat som ju är, heter En mot Sverige. Som ju är, går på söndagkvällar, som är live, det är direkt sent. Och sen så är man med, och det här tycker ju våran familj, alltså det här med engagemang, för man är idol och så här talang, man ska rösta med telefonen. Det börjar ju också bli ganska trött tycker jag, det här att man ska rösta bara på någon. Men här är det liksom att man ska, då sitter vi hela familjen med våra mobiler, och sen så är det liksom en person som ska som är liksom är tävlar i studion, en helt vanlig människa, ingen kändis eller någonting, som då ska gissa, till exempel de släpper en och ett halvt ton tung vikt på en bil, och så ska personen fråga gissa hur många centimeter bilen sjunker ihop, och sen så ska, och då får hon så här, ja men mellan 0 och 250 centimeter, och sen så samtidigt får vi hemma i, med våra appar gissa, och då så är det, om hon är bättre än alla som gör i appen, så vinner hon och går vidare till nästa nivå, och sen till slut så om hon lyckas vinna tillräckligt mycket,
hon tävlar mot oss.
Ja, det är därför det heter En mot Sverige, och det här alltså, älskar ju barnen, alltså man och Jojo är ju helt galen i det här, och jag tycker också att det är kul för att det är Erik Ekstrand som gör knasiga
Mackan och Erik.
Vad sa du?
Mackan och Erik.
Ja, ja precis. Erik, du sa Maffian Erik. Jag bara, vad har han gjort för någonting som jag... jag menar att det blir liksom... Och jag tycker att det är underhållning för underhållnings skull. Det är tramsigt, men det är så här, det är söndagkväll, man sitter och tramsar ihop. Jag tycker det är ett strålande program, måste jag säga.
Ja, bra tips.
Så att SVT får lite ris och ros av mig den här veckan.
Ja.
Så är det med det. Det var allt vi hade att säga.
Tack. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om en vecka. Då får vi se om Nisse har upprättat sin familjestatus.
Och om vi har löst förlossningskrisen.
Ja, precis. Hoppas det. Hej då!
Hej! Pappa-podden glider fram högt över taken, like a raven. It's time to get this party blazing. Pappa-podden med Nisse och Mamma. Yeah. Pappa-podden med Nisse och Mamma.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.